Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå i stugan och välkommen till Vetenskapspodden Forskaren och jag. Jag heter Magnus Allansson och i det här avsnittet har jag ett samtal som kretsar mycket kring framtiden med Paul Davidsson som är professor i datavetenskap vid Malmö universitet. Hur mycket av våra vardagsaktiviteter och prylar kommer framöver att vara uppkopplade mot ett diffust digitalt mål någonstans där uppe? Det mesta, om du frågar vissa teknikoptimister, eller ska vi kalla dem teknikrealister? För är det i sådana fall en positiv utveckling eller är det ett beroendeframkallande tekniktåg som vi måste hänga på vare sig vi vill eller inte? Paul Davidsson, han tror och hoppas att en ständig förfining av uppkopplade prylar kommer att optimera och därmed också minska antalet teknikrunkor vi kommer att behöva. Trevlig lyssning! Mitt emot mig idag har jag Paul Davidsson. Välkommen.
Tack, tack.
Paul, du är professor i datavetenskap och också föreståndare för Internet of Things and People Research Center på Malmö universitet. Det är korrekt, va?
Det stämmer.
Och vad är då Internet of Things? Ibland så hör man uttrycket sakernas internet, eller så. Det är också ett lite klumpigt ord, eller jag vet inte, jag tycker det låter konstigt. Men oavsett, vad är det för någonting?
Ja, ofta använder man ju den engelska termen. Låter mindre konstigt på engelska av någon anledning. Ja. Det handlar ju om att man kopplar upp saker mot internet. Det kan ju vara lite vad som helst.
Kan du ge något exempel?
Ja, alltså datorer har ju varit uppkopplade mot internet ett tag. Så det brukar man inte riktigt räkna in. Mobiltelefoner är ju halvvägs, kan man väl säga. Det är ju inte så länge sedan man kopplade upp mobiltelefoner mot internet. Det är bara cirka 10 år sedan när det kom smartphones som de var uppkopplade mot nätet. Men det man egentligen oftast menar är ju andra typer av föremål som fordon eller saker i hemmet, tvättmaskiner och vad det nu kan vara.
Ja, just det. Man räknar inte mobiltelefonen egentligen som en Internet of Things, utan det är mest en sändare för att få igång andra saker, eller?
Ja, det är ett mellanting kan man säga. Ibland räknar man uppkopplade mobiltelefoner till. För man gör ju de här estimeringarna hur många prylar det finns uppkopplade och hur många det kommer att finnas uppkopplade. Och ibland räknar man med telefoner, ibland inte.
Jaha, ja, så den befinner sig i någon slags gråzon. Man har inte bestämt sig riktigt.
Nej.
Men hur är det med en dator då? Är det också en sakernas internet?
Ja, det beror på hur man definierar det. Ofta brukar man ju inte ta det som... Då är det ju inte så mycket nytt. Man pratar ofta om att vi nu är inne i den fjärde vågen av digitalisering. Och i den första vågen så kom datorerna på 70-80-talet. Sen på 90-talet kom internet. Och man kopplade upp datorerna mot internet. Och i början på 2000-talet så kopplar man upp även telefonerna mot internet. Och det var då den tredje vågen. Och den fjärde vågen är den vi befinner oss i nu, där alla möjliga prylar kopplas upp mot internet.
Ja, just det. Och sen då? Finns det redan idéer om vad den femte vågen skulle innebära för någonting? Är man så långt fram i tanken?
Ja, det är en jättebra fråga.
Det är lite som att prata om den fjärde dimensionen.
Ja, jag har inte hört talas om något
Nej, men då är vi verkligen i framkant redan i det här samtalet. Vi pratar om...
Det kan ju vara att människorna själva är uppkopplade. Kanske att man bara har in chips med sändare i kroppen på något sätt. Det kanske kan vara den femte, jag vet inte.
Vi får se, vi får träffas om 30 år kanske och prata om det. Jag såg att du disputerade i datavetenskap 1996. Det stämmer va?
Mm.
Det var för 22 år sedan. Tillbaka till det här då med Internet of Things. Kommer du ihåg om det uttrycket existerade då, eller om det var, eller om det kallades något annat, eller om de tankarna fanns då?
Det fanns ju såklart uppkopplade maskiner redan då, men själva ordet Internet of Things kom först 1999, brukar man säga att det var första gången det användes. Men innan dess så fanns det ju ja, bankomater till exempel som var uppkopplade och annat. Och det är faktiskt så att den allra första saken som kopplades upp i hela världen kopplades upp på Stortorget här i Malmö, som var en bankomat för 50 år sedan, 1968.
Det här är ju skop. Eller ja. inte för dig, men för mig i alla fall det.
Nej, så egentligen vi bara förvaltar en härlig tradition vi har här i Malmö med uppkopplade prylar.
Ja, det förpliktigar, det är lite ansvar då. När du säger att den var uppkopplad, vad menar du att den gjorde som var nytt då?
Ja, den stod ju där på Stortorget medan all information gick till en bank som var på ett annat ställe i stan.
Jaha, så det var alltså en vanlig bankomat helt enkelt?
Ja, precis.
Ja, ah, det ser man. Den borde ju... Den, finns den kvar bankomaten?
Nej, det är igenmurat.
Igenmurat. Det borde man sätta en liten skylt. Så, världens första bankomat.
Så, ja, eller världens första Internet of Things.
Det är bara det. Ja. Så, gå guide tur där. Kan du nämna några grejer som man kanske tänker på idag som är kallas en uppkopplad pryl som finns i vårt samhälle?
Ja, det finns väldigt många prylar. Man kanske inte tänker på dem. För ett tag sedan så räknade jag efter där hemma hur många prylar har jag själv som är uppkopplade. Jag tror det var ungefär 15 stycken. Det var ju tv-apparat och musiksystem. Säkerhetssystemet alltså för huset med kameror och dörrlås och själva larmmekanismen är uppkopplad. Jag har även en uppkopplad energimätare där hemma och även sådana här smart plugs så jag kan stänga av och sätta på lampor på distans. Så det var ett 15-tal prylar jag hittade där hemma.
Men när du beskriver det här så tänker jag att det är redan som en väldigt naturlig del i våra liv. Nästan så att man inte ens kallar Internet of Things bara för att det är delar av ett tekniskt flöde som vi har. Det känns inte som en science fiction men som en framtidsgrej.
Du tror det är på väg ut?
Nej, men tvärtom att det är att kanske för inte så länge sedan uppfattade jag Internet of Things lite som och nu ska man ha smart kylskåp som ska tänka själv och fundera på vad har jag för varor och då så drar jag ner temperaturen. Och så där, man pratar mycket om smarta tekniska prylar. Och då lät det som att jaha, när kommer det att bli intressant? Men nu beskriver du nu så låter det som att framtiden är redan här, vi är mitt i den framtiden.
Ja, vi befinner oss i den här fjärde digitala revolutionen kan man säga. Att den startade för 5-6 år sedan kanske. Att man kopplade upp lite allt möjligt.
Ja.
Och man kan ju inte köpa en bil eller en tv nu för tiden som inte är uppkopplad i princip.
Vi befinner oss mitt i den och om du ska säga lite om någon slags extrapolering de närmaste, om det har gått lika lång tid om 5 år, vad kan ha hänt då? Du får spekulera fritt om kurvan fortsätter som den har börjat.
Mycket tyder ju på det. Spännande är ju det här hur det blir med de här självkörande bilarna till exempel. hur kommer den utvecklingen att gå till? Kommer de att vi kommer ju ha mixat system med vissa bilar som kör själv kanske och andra som har en mänsklig förare.
Mm.
Det är en spännande utveckling till exempel.
Ja, det, för det känns ju det känns ju framtid, det känns inte nutid.
Mm, precis.
Något annat, mer än en självkörande bilar som vi kanske kommer ha om 5 år?
Ja, det är mycket som händer i bakgrunden som man inte tänker på. Förutom transportsystem så har vi energisystem där mycket är uppkopplat för att man ska kunna styra det på bästa sätt. Och även inom hälsoområdet till exempel. Med, man tänker sig att befolkningen blir äldre. Det är redan nu inte en plats på sjukhusen och då vill man kunna vårda personer mer i hemmet. Och då vill ju de här personerna själva också blir vårdade i hemmet snarare än på sjukhuset. Och använder man då internet och things-teknologi för att koppla upp olika typer av sensorer som mäter olika saker, så kanske man kan erbjuda nästan lika bra vård hemma som på sjukhuset.
Ja. Om jag ska se på det där med lite kritiskt öga så kan man tolka det som att det blir en kallare vård på något sätt, att det är att man inte kommer ha lika många sjuksyror omkring sig, utan att mer och mer att det blir mer ensam vård.
Ja, det är ju inte säkert, man kan vara hemma bland nära och kära istället för att vara bland okända sjuksyror.
Ja, just det, där fick jag svar på tal. Du, på en föreläsning som du är med i, för Malmö universitet har ju en grej som heter en akademisk kvart, och den var jag inne och tittade på. Där så säger du, rätta mig om jag är fel, men att runt 2030 har man gjort en uppskattning, och då kommer man finnas runt 500 miljarder uppkopplade prylar. 500 miljarder uppkopplade prylar. Och då säger du att det skulle vara runt 10 miljarder på jorden, då så är det 50 prylar per person. Och det är ju, och du sa att du hade 15 hemma nu. Så det är en tredubbling nästan, eller i alla fall 2,5. Men den här utvecklingen, vad skulle du, om vi börjar med det goda, vad tycker du är den här utvecklingens absolut främsta förtjänster? Att vi går emot ett allt mer uppkopplat samhälle.
I det personliga perspektivet som individ så är det ju att det kan göra livet enklare och säkrare. Ur ett samhällsperspektiv så, som jag varit inne på innan, så kan man effektivisera olika system, viktiga system vi har i samhället, som transporter eller som energisystem till exempel.
Mm. Men och livskvalitet mässigt, tror du att det kommer att höja livskvaliteten?
Ja, jag är väldigt nöjd med mitt uppkopplade musiksystem jag har hemma till exempel.
Ja.
Det förhöjer min livskvalitet.
Ja.
Och jag känner mig tryggare också med mitt larmsystem som jag kan kolla på precis när jag vill.
Mm, ja, men det kan jag förstå. Men, och det andra då, vad tycker du är det största gisslet med de här uppkopplade prylarna? Om jag tvingar dig att hitta på något eller säga något.
Ja, ett problem är ju all den här datan som genereras, som ofta kan vara väldigt personlig och kanske till och med integritetskränkande. För att alla de här systemen ska fungera så krävs att en massa data genereras och processeras. Ofta uppe i molnet, det vill säga i någon serverhall någonstans i Finland kanske. Och där är ju en massa data om mig, vilken musik jag lyssnar på när jag är hemma. När jag inte är hemma kan vara intressant för vissa. Så det finns ju den aspekten med den personliga integriteten helt enkelt. Att, hur kan vi garantera att ingen information som inte jag vill ska sprids.
Mm.
Och det är ju uppkopplade bilar. Om den kan bilen kopplas till mig så vet den ju, så kanske man någonstans vet exakt vad jag har kört omkring.
Men vad görs, hur jobbas det på det forskningsområdet? Jag tänker mig att det är inte lika lukrativt att fokusera och satsa på att öka den personliga integriteten som att utveckla tekniken. Vilka och vem jobbar med de områdena?
Ja, det gör vi bland annat.
Gör ni? Ja.
Vi har flera projekt kring detta. Bland annat så har vi ett projekt som handlar om just den här datan som genereras i det uppkopplade hemmet. Och just nu håller vi på att kartlägga liksom vilka de här, alla de här olika typerna av prylar, vilken data är det de genererar egentligen och vart tar den vägen. Vi har analyserat ett stort antal prylar, det var över 1500 olika prylar som vi har tittat på. Och sen är ju tanken att dels kartlägga vilken information är och vilken är det egentligen som man är orolig över. Och i slutändan så är det ju tanken att användaren, slutanvändaren, själv ska få bättre kontroll vilken data som genereras och var den tar vägen. Och kanske till och med säga att nej, jag vill inte att vilka låtar jag lyssnar på att det ska finnas i Spotifys server någonstans. Utan den vill jag behålla för mig själv.
Ja, ja. Din uppfattning är att det här är inte ett område som är styrmodligt behandlat, utan det här är att ta man på allvar och det är många som tittar på det, den problematiken.
Ja, det får man ju säga. Det är ju kanske framförallt från forskarhåll då som man studerar detta. Men det gäller ju också med trovärdigheten för de som producerar sådana här uppkopplade prylar. Bland annat företag som vi samarbetar med. De vill ju också att användarna ska känna sig trygga. Det vinner de ju på i det långa loppet.
En liten filosofisk utvikning som jag inte kan låta bli, för jag är mitt inne i läser en bok som heter Sapien, som är en sån här kioskvältare som många har läst, som heter en sån här kort historik av mänskligheten, av Harari heter det. Men då var det så att man jagar och käkar nötter och jobbar ganska lite. Och många tror att man mådde ganska bra, att det var ganska sund tid där för människan, och att man gärna var kanske till och med större, spekuleras det i så, för att man kunde mycket och så. Men grejen var ju då att då hade man ju, det var ju innan man blev jordbrukare och så man hade ju extremt lite prylar. Det man hade man ju i stort sett kunde man bära på kroppen liksom, och försvinna iväg. Och när jag hör det här så tycker jag så att det verkar så himla lätt och skönt. Det är så att det är så prylfritt. Och det är så. Och nu så går vi mot en utveckling där det blir mer och mer och mer prylar. Så. Finns det något sätt att stoppa den här utvecklingen om man skulle vilja? Eller är det bara liksom gilla läget att hoppa på tåget och säga så här, det kommer bli mer och mer. Och det är så det är. Jag säger inte att det skulle vara bättre att ha mindre prylar, men det är ett annat sätt att leva. Eller är det bara så, det är follow the flow liksom?
Jag ser ingen motsättning i detta. Jag upplever att folk är mindre och mindre benägna att skaffa en massa prylar. Jag försöker själv få bort så många prylar som möjligt.
Ja, men det är det också.
Mitt liv.
Ja, men det är det jag hör.
Ja, och just digitaliseringen är ju ett sätt att få bort prylarna. Att det finns digitalt istället.
Ja, men det är intressant tanke. Så att bara för att man får mer uppkopplade prylar, det är ju såklart inte samma sak som att man får mer prylar överlag.
Nej,
utan det kan, du menar då att det kan snarare minimera och effektivisera de prylar man har, så att det går mot en riktning att det blir färre.
Exakt.
Ja. Det är ett svar jag gillar. Så.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
När man pratar om artificiell intelligens, det är det som förkortas AI, va?
Just det.
Och det är ju ett område som du forskar på. Vad, om vad är det då om man pratar Internet of Things och artificiell intelligens, var är de gränserna? Om du bara definierar artificiell intelligens först, vad är det?
Ja, det är ju också väldigt svårt. Det har man försökt göra i 50-60 år nu och hitta en bra definition på det. Men det är ju, har man ju inte lyckats med riktigt, utan det är ju ungefär att man ska få en dator att göra saker som en människa är bra på att göra. Och totalt sett har man väl lyckats väldigt bra med det. Datorerna är väl bättre på nästan allt. Bättre än människan på nästan allt. Mm. Redan nu. Och det har ju, jag har ju funnits länge. Med 30-40 år med schackspelande datorer till exempel har ju funnits jättelänge. Och en sån enkel sak som den här OCR, alltså att man känner igen handstil som man använder när man skriver räkningar och liknande. Och på posten, den läser ju av adressen automatiskt. Och det är ju också en AI-tillämpning. Och den har ju funnits väldigt länge och används hela tiden. Och det finns, man kan säga lite grann som så att när man väl har löst ett problem och vet hur man ska göra, så kallar man inte riktigt AI längre. Som den här OCR-läsningen. Det är ju inga problem att göra det. Vi har tekniken, vi vet hur vi ska göra. Och då, ja, det är väl inte artificiell intelligens, säger man då.
Nej, okej. Okay. Så när man har uppnått det där som man tycker att en människa gör och klarar och kan göra det på ett artificiellt sätt, då är det inte, för då är det inte så när man har uppnått det, då kallas det inte artificiellt längre.
Nej, så man kan säga, precis som du är inne på, att AI ligger lite i framtiden hela tiden, för det är ju de sakerna som man ännu inte har riktigt löst.
Nej, precis. Men det är ändå, utgångspunkten är ändå att man har människan som referens, att man ska kunna göra, att en maskin ska kunna göra någonting som människan kan eller lika bra.
Ja, precis. Det var ju så det hela började faktiskt, redan på 1950 tror jag. Alan Turing beskrev något som han kallade för Turing-testet. Och det handlar ju om att en maskin klarade Turing-testet om man inte kunde veta om det var en maskin eller en människa som svarade på de frågor man ställde till maskinen.
Jaha. Det kallas Alan Turing-testet.
Eller Turing-testet.
Turing-testet.
Ja. Han kallar ju inte själv det i sin forskningsartikel.
Nej, just det. Så, riktigt så megaloman var han inte, utan det var andra som ville säga. Ja. Men om man... Och där då? Vi har pratat om hur Internet of Things kan se ut om 5 år, vad vi har för hur det kan praktiseras när det kommer till AI. Vad ser du då framför dig som är uppnåeligt inom 5-10 år som man inte kan göra idag?
Ja, det är en bra fråga, men jag tror framförallt att det är saker som kommer att bli ännu bättre. För det finns ju i din smartphone, om du har en sådan, så finns det ju många appar där som använder AI redan, men som kanske inte fungerar helt perfekt. Det finns ju de här assistenterna som Siri till exempel, som iPhone har, som funkar väl hyfsat ibland för vissa saker. Men det är väl snarare det att allt det här kommer att bli bättre. Och likadant, ibland använder man Google Translate, alltså, eller någon annan översättningstjänst som finns på nätet, som översätter från ett språk till ett annat. Och det blir inte alltid helt perfekt i nuläget, men jag tror att det kommer att bli bättre och bättre allt eftersom. Men det kanske vi kanske kan komma tillbaka på, till det här med självkörande bilar. Det är väl kanske något som kräver väldigt mycket artificiell intelligens för att man ska kunna lita på de här bilarna. Och att det är något som ligger i en 5-10 års period framåt.
För jag tycker att om man vill göra någonting så bra som möjligt, om man vill att en dator ska göra någonting så bra som möjligt, så för mig är det inte så självklart att man då ska utgå från människan. Om man ändå har möjligheten att optimera någonting, till exempel i en bil, då ska man inte utgå från människan, då ska man väl utgå från någonting som är så bra som det bara går.
Exakt. I framtiden så kommer inte människor att få köra bil eftersom
det är för farligt. Kommer anses som livsfarligt av människor i bilar. Ja. Exakt. Det är det ju redan idag faktiskt. Mm. Fast vi inte har något bättre alternativ egentligen.
Just det. Ja.
Så det är en intressant framtidstanke att i framtiden så kommer människan inte få göra så mycket, för vi kommer betrakta det som galenskaper att vi sätter oss framför saker.
Vi kommer säkert att hitta på saker att göra, det är jag
övertygad om. Men tänk på det med AI. Minst en gång om året så ser man att det är någon teknikmässa någonstans i världen, och då är det några japaner som ska visa upp en robot, och nu kommer inte hunden vara intressant längre, för nu har man en hund här som kan vifta på svansen och vill ha mat och nu behöver man inte ha något hembiträde längre, för nu har de en robot här som kan ge dig mat och så. Och så det där så kommer varje år, men sen så är det bara någon man ser på mässa och sen dör det. Men man ser det aldrig ute i livet. När kommer det ut i livet? Eller är det bara en slags show-off bara för att det är spektakulärt?
Ja, det är intressant. Det är ju en stor tröskel som ska passeras där. Det är ju en sak att ha en robotdammsugare som springer omkring eller åker omkring hemma och städar åt en. Men ett husdjur är en helt annan sak.
Ja, jag tänker, det är ju något annat när det är någonting som normalt sett har ett liv.
Mm. Kan man ju säga simulera liv med en dator. Men som det läget är just nu så har jag ju svårt att säga att man kommer att byta ut sina husdjur mot mekaniska eller datorer.
Mm. Ja, så du menar att, men kan det ligga något i det då, att det är lite show-off bara för att det ska få uppmärksamhet, men att det kanske egentligen är andra andra saker som det kan användas till som är bättre.
Ja, precis. Det är ju helt fantastiskt att se den här mekaniken man har fått fram i de här. Det var ju någon film nu på robothundar som var väldigt bra. Men de kanske man inte har i hemmet, utan de kanske man använder istället för att utföra uppdrag som en människa inte vill göra. Om det är farlig miljö, om det har varit en kärnkraftsolycka eller vad det kan vara, eller en giftolycka, så kan man skicka in de här mekaniska hundarna och göra saker som vi människor inte vill göra. Ja. Eller om det är en brand, om det brinner någonstans.
Jag har en dotter som är 8 år, och hon har i år, hon går i 2:an redan, programmering på schemat i skolan. Är det bra eller dåligt att man börjar med sånt så tidigt? Och vad säger du?
Det är alldeles utmärkt, säger jag då.
Så här, ett väntat svar.
Nej, men vi behöver fler programmera helt enkelt.
Ja, det är ju en sak. Det är ju mer för att täcka ett behov. Men jag tänker mer, förutom att det finns ett behov i det av det samhället.
Men det är en alldeles utmärkt övning att både träna sitt logiska tänkande och sitt kreativa tänkande. man löser problem och man övar sig att precisera sin lösning på ett logiskt sätt.
Mm. Och att för när man pratar om barn så kommer man ju ofta in på det här när det är lämpligt att börja. Det kan man ju så, ja, jag vill att min son ska spela fiol. Jag tycker det är lämpligt att han börjar med 3 år. Nej, det är på tok för tio räcker så. Men det var därför jag tänkte just med programmering och så. Om det kan finnas någonting i hjärnan så här, att man kan säga att nu kanske det är mer eller mindre lämpligt. Nu kan hjärnan ta till sig den här typen av...
Det har jag ingen aning. Nej. Om. Det är andra forskare som får svara på det. Ja.
Men jag tänker också det här med att nu är det ju så hett, som du säger, så finns det, alla företag letar efter programmerare, de suger till sig alla som finns och då man kan få bra lön och så. Och då är det lätt att skolan hänger på och också vill haka på där. För jag förstår att det är jättebra för hjärnan, men det blir också att det ska täcka en efterfrågan som finns, mer än att den är normativ då, som skulle vara mer, det här tror vi att är bra för barnen. Förstår du min tanke?
Det här, nej, jag förstår inte att det inte skulle vara bra, nej, för barnen.
Nej, men jag tror absolut att det är bra. Men vad jag menar är, om samhället så annorlunda ut och det var andra grejer som hade större efterfrågan, så kanske det inte hade varit programmering som man hade fått läsa, utan något annat. Att det har med vad som marknaden vill ha också.
Men alltså jag tror det är nyttigt för den egna utvecklingen att lära sig att programmera, och man kommer ha nytta av det inom överskådlig framtid att förstå programmering. Man behöver inte bli jätteskicklig, men att man förstår hur det fungerar, då kan man bättre värdera olika saker. Är den här appen till exempel, ska jag verkligen använda den då? Ja, vad bygger de här datan som den, eller de förslagen som den kommer, vad kan den bygga på egentligen?
Mm.
Alltså man får en bättre förståelse för vad som kan ligga bakom.
Mm. Att man inte blir en mjuk eller programmeringsanalfabet som inte fattar någonting i samhället också.
Nej, men man kan också bli mer frågasättande för ja, okej, nu säger jag telefonen här, men hur kan den veta det? Liksom har den fått tillräcklig information om det?
Ja, att man blir lättare att kritiskt granska också, ja, alltså vad som
är bra och dåligt. Förstå. Mm.
Ja, jag tycker mest, jag tycker som du. Jag vill bara försöka vända och vrida lite på det. Ja, vi har snackat ett tag nu. Jag tänkte bara så här, avsluta med vad hoppas du, vad har du för framtidsvision om att de här uppkopplade prylarna och Internet of Things ska göra med vår värld? Det är en stor fråga, men vad hoppas du att det ska tillföra vårt klot?
Ja, alltså jag ser ju bara möjligheter nästan. Alltså det är en enorm potential som finns. Men det finns ju ett antal saker som man måste hantera samtidigt. Att till exempel användbarhet, som vi också forskar mycket kring här på högskolan. Om inte det är lätt att använda de här uppkopplade prylarna, så kommer ingen att använda dem. Och sen har vi det här med integritetsaspekter. Alltså hur man måste se till att lösa den här personliga datan, vad som händer med den. Och sen finns det andra aspekter med säkerhet och robusthet som vi också varit inne på. Och sen ska vi ha så här många prylar, så är interoperabilitet viktigt, att de här prylarna fungerar tillsammans, så att man inte har, om man nu har 50 olika prylar i hemmet, att det inte är 50 enskilda prylar som inte kan lösa uppgifter tillsammans och inte prata med varandra.
Nej, att man får synergieffekter av det helt enkelt.
Ja.
Mm. Och det var lite det du var inne på tidigare. Du sa förut också att det förhoppningsvis kan det också minska antalet prylar genom att få en sån synergieffekt.
Ja, förhoppningsvis.
Mm.
Men det är bara att titta på mobiltelefonen. Som smartphone som finns idag, den ersätter ju, jag har sett en bild där det är 15-20 olika prylar med bandspelare, kamera, en Walkman, mm. och lyssna på musik, telefon.
Ja, som bara alltså, var för 10 år sedan kanske. Eller något.
Ja, den ersätter ju jättemånga prylar. Så utvecklingen går ju, som jag ser det, mot färre prylar som, kan, som är kraftfulla och kan göra med.
Mm. Till sist så kanske vi hamnar som jägare samlare så springer de kring med bara en liten pryl på oss.
Så. Ja, det kanske är...
Ja, jag vet inte, det kanske är en dålig målbild.
Finns det jag vet inte hur roligt de hade egentligen.
Nej, det tror inte jag heller. Jag tror de slår ihjäl varandra också rätt mycket utan anledning och sånt.
Ja, de kanske jagar mat hela dagarna, jag vet inte.
Mm, ja, vi vet. Det är ingen som vet faktiskt. Det var för lång tid sedan. Du, är det någonting som du tycker att jag har glömt att fråga dig om? Som du skulle vilja ta upp om din forskning?
Nej, jag tycker det har varit väldigt grundligt i ditt förarbete här.
Ja, tack ska du ha.
På Wikipedia och annat.
Ja, just det. Det är så jobbar jag. Jag har lärt mig mycket. Jag hoppas att ni lyssnare också har gjort det. Tack så mycket, Paul, för att du tog dig tid och var med i Forskarna och jag.
Tack, tack. Det var jättetrevligt.
Och hej då alla ni som lyssnat på Forskarna och jag. Jag heter Magnus Erlandsson och forskaren idag var Paul Davidsson. Till sist ett ord på vägen. Jag läste om några munkar som har för vana att lägga ut den dagsfärska tidningen i klostrets allmänna besöksdel varje morgon. Först dagen därpå tar de in tidningen till sig själva och skapar på så vis en rytm där de alltid läser gårdagens blad. Det finns något väldigt sympatiskt i detta. Att alltid ligga en dag efter. Munkarna menar att de då får en sund distans till nyheten och därmed kan värdera informationen på ett bättre sätt. Jag är absolut för ny teknik, men många gånger tror jag att det nya och det senaste faktiskt skulle må bra av att ligga ute i klostrets besöksdel någon dag eller två. Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.